Arthur, hertigen av Connaught, yrkesmilitär. Han var en tid kommandant för de brittiska trupperna på Irland. Och så den yngre systern Patricia. Det var henne den svenska prinsen förmodades välja, men det blev alltså den äldre Margareta. Inredningen på Sofiero 1905 var tung, mörka färger och ekmöbler. Prinsessan ändrade på detta med ljusa färger, lätta möbler och många tygprover skickades från England. Och sen kommer alla barnen. Prinsarna Gustav Adolf och prins Sigvard föds efter varandra. Så kommer prinsessan Ingrid som blir drottning av Danmark. Och så prinsarna Bertil och Karl Johan. Och alla tillbringade somrarna på Sofiero. Och hur känns det då idag att komma tillbaka?
Jag kan inte riktigt klara det. Det känns egendomligt. Utomhus är det okej. Trädgården spelar ingen roll. Men att komma in till huset är inte roligt för mig.
Det är det inte.
Nej, det finns ingenting kvar. Alltså, man har det i minnet liksom. Det händer ofta att jag till exempel, om jag till exempel inte kan sova en natt, vilket händer mycket sällan, så kan man inte lika tänka hur det var när man kom till Sofiero. Man klev in i trapporna och man kom in i första rummet och in där och stod min far och sa välkommen och sådär. Det kan jag faktiskt göra ibland. Jag kommer ihåg en detalj.
Och det såg inte ut så här?
Inte ett ögonblick. Det fanns ingenting som liknade. Det är ommålat och omgjort allting. Ingenting liknande. Ja, rummen är ju närmast samma, klart. Men annars inte.
Det var ljusare än vad det är nu, har jag förstått. Med inredning och annat.
Ja, det var mycket. Det ändras ju. Jag vet inte om du har sett de gamla bilderna.
En del har jag sett.
Ja, de var ju otroligt. Så att allting kastas ut när min mamma kom. Och då blev allting ljust och mycket, mycket ljusblått och mycket grönt och sådär. Mycket vackert. Och matsalen var röd. Den där för första.
Jaså?
Ja. Röd matta och röda. Ja, på rött på stolarna också. Ja, det var det också. Men annars var det vitt. Mycket trivsamt.
När ni kom fram till Helsingborg, hur såg mottagandet ut?
Det var mycket högtidligt. Jag vet, min far var ofta i uniform till och med, eller också i hög hatt. Så det var väldigt högtidligt. Och alla honorationer ställde upp. Och ena gången kom.
Var man utklädd
där? Ja, vi var där vi var små var väl sjömanskostymer, tror jag. Så vitt jag vet. Sen ändras det där med tiden naturligtvis. Men det här är, nu talar jag om mina första, 10-15 år. Mm.
10-tal, 20-tal.
Ja, just det. Det var år sedan.
Vem lekte man med här?
Ja, vi fick ju bjuda hit bekanta, alltså kompisar. Från skolan till exempel. De var alltid bjudna, de bästa kompisar fick man då bjuda in. De stannade kanske 14 dagar och sådär. Det var ju jätteskojigt.
Hur mycket lekte syskonen med varandra?
Inte så förfärligt mycket, därför att när man är ung så är 3-4 år väldigt stor åldersskillnad. Sen försvinner detta. Men då är det så, det blev inte så förfärligt mycket. Jag var mycket tillsammans med min äldste bror förstås, så det var bara ett år emellan. Så vi var mycket jämnare. Tyvärr var det ju så att vi hade inte alls samma intressen. Han älskade att rida och han gick på jakt efter kaniner uppe på fotbollsplan och så vidare. Och det roade mig aldrig. Så vi hade tyvärr inte någon vidare gemensamma intressen med registring. Klart vi var ju tillsammans hela tiden.
Hur var det för drottning Ingrid, ensam flicka bland fyra bröder?
Ja, det tänkte jag aldrig på att det var något besvär. På vilket sätt menar du då?
Ja, jag kan tänka mig ett, att hon blev som en mamma. Jag kan tänka mig två, att lilla syster bara var besvärlig. Det är ingen ovanlig.
Nej, jag tycker varken eller. Och vi tog henne som en kompis nästan, faktiskt. Och fick vara med och leka när det passade. Och passade det inte så. Eller man skulle leka.
Förlåt, men det är en storebrors uttalande. Hon fick vara med och leka när det passade.
Ja, ja, det är väl typiskt storebror. Det blir ju alltid så. Mm.
Kronprinsessan Margareta, hur stor prägel satte hon på livet på Sofiero?
Ja, det var ju hon som gjorde hela Sofiero. Från ingenting så att säga. Det här var ju fullvuxet med trän och inga blommor. Och man hade, såg inga utsikter någonstans ifrån. Så hon, första hon gjorde var att hon högg ner, eller sågade ner förfärlig massa trän. Så man fick utsikten. Det här var ju, här var uppväxt hela vägen runt.
Oh.
Och det var nästan inga blommor, så vitt jag vet, så vitt jag förstår. Också att hon gjorde en enorm insats. Enorm insats. Och på det viset fick hon min far intresserad av trädgård överhuvudtaget. Därför hon var från barndom intresserad av trädgård. Hon har alltid varit intresserad av trädgård. Beroende på det att min gamla morfar, hertig Connaught, han hade ett landställe utanför London en timmes tid. Och hade en stor och fin trädgård. Och där lärde hon sig att, ja, att tycka om blommor helt enkelt och sköta blommor.
Och trädgårdsintresset hos kronprinsparet, det bara ökade. Och det sades att alla gäster var tvungna att hjälpa till. Men hur var det med trädgårdsintresset hos barnen?
Ja, nu ska jag vara alldeles ärlig. Jag var inte särskilt intresserad av trädgårdsskötsel, tyvärr. Det får man nästan inte säga. Men jag var inte särskilt rådigt av det. Det var jag faktiskt inte.
Hur mycket var man tvungen att göra i alla fall?
Ja, man blev mer eller mindre, med milt våld blev man utskickad och rensa rabatter och kratta och vad man kunde hitta på. Det var ganska kul. Ja, det var så kul, men det, man gjorde det. För man, det gjorde alla gästerna förresten som, hade, som mina föräldrar hade.
Alla?
Alla gäster var uppe och jobbade i trädgården.
Ja,
då fick de en korg och så fick de med en sax och en liten en spad och sån där. Så skulle de göra vissa saker. Blev tillsagda. Ja, ombedda.
Men inte när det var statsbesök här nere.
Nej. Men vi hade ju väldigt mycket boende gäster här.
Jaså?
Ja, väldigt, väldigt mycket gäster. Nästan hela tiden. Nästan hela sommaren.
Jag höll på att säga varför det.
De tyckte det var trevligt.
Ja.
De som var alla mina föräldrars alla närmaste, det var ju nästan Bobergs. Ferdinand Boberg och hans hustru Anna som var målarinna och som hjälpte min mamma med måla också. Och de var väldigt trevliga. De kunde bo här kanske 3-4 veckor.
Och det var Anna Bobergs man, Ferdinand Boberg, som ordnade en av de få offentliga utställningarna av kronprinsessans tavlor. Det var på Baltiska utställningen i Malmö 1914 som ett tiotal av hennes dukar ställdes ut.
Hon var mycket duktig målarinna. Hon var inte alls en amatör, det var ju helt professionellt. Mycket, mycket bra. Och det är synd att hon är så lite känd.
Vad berodde det på?
Det är mycket enkelt att förklara. Det ansågs inte vara fint att man skulle måla och ställa ut och eventuellt sälja någonting. Det var ju otänkbart.
Fotografering var ett annat intresse. Hon fotograferade redan som barn. Och i Sverige experimenterade hon tidigt med färgbilder. ...1920 var kriget över. Kronprinsessan Margareta är 38 år, fembarnsmor. Hon har haft öronbesvär och förkylningar ett halvår. Nu blir hon plötsligt sämre. Och den 20 maj, strax innan sommarlovet på Sofiero ska börja, så avlider hon oväntat.
Jag har sett min far gråta en gång. Och det var efter min mammas begravning när vi kom hem i våningen. Så samlade hon oss barn runt och började gråta. Det är den enda gången jag kommer ihåg. Jag kan inte komma ihåg det mer.
Nej.
Och då, det måste inte vara lätt. Han var ju inte mer än... Han var ju enorm med min mamma, 37 år. Och sitta där ensam med 5 barn, 37 års man. Så det måste ha varit jättesvårt. Och man förstår så innerligt väl att han inte kunde leva ensam, utan att han skaffade sig då en ny fru. Mm. Han klarade det. Han hade aldrig kunnat klara det.
Ja, det var kronprinsessan Margareta som la grunden till Sofiero. Men det var kung Gustav den sjätte Adolf som utvecklade det hela. Och det gjorde han tillsammans med sin nya hustru, Louise Mountbatten. De gifte sig 1923. Bruden var faktiskt släkt med brudgummens förra hustru.
Förändrades livet på Sofiero väldigt mycket när drottning Louise kom?
Nej, det kan jag inte påstå. Det tycker jag inte att det gjorde. Nej, hon gick vidare in i... Hon kom ju in i allting som var färdigt, och det fanns för färdiga rutiner och allting. Hon ville inte ändra på det.
Det kan inte ha varit lätt.
Nej, det måste vara fruktansvärt svårt att komma in till en familj med fem barn, halvvuxna barn. Det måste vara jättejobbigt, det förstår jag.
Kring slottet fanns, förutom blomsterodlingarna, också fotbollsplan, där fanns stall för hästar, lantbruk, vinodling och så lekstugorna. Och de står kvar idag.
Ja, alltså den större lekstugan där, den byggdes för min syster. Och vad jag har förstått efteråt så ritades den faktiskt av min pappa. Och vi bröder fick hålla sig god om en betydligt mycket blygsammare byggnad som är där borta. Men här höll vi ju väldigt mycket till faktiskt.
Får jag fråga, hur såg en dag på Sofiero ut?
Ja, men nu talar alltså från min riktiga barndom, så var det, började den, jag tror att jag väcktes klockan 7. Därför att vi skulle rida 7:30. Och då kom du upp, stalltäktaren kom upp med hästar, och då red min styrmor som red på damsadeln, min syster, jag, hovmarskalken och åtminstone en, vad jag skulle kalla för stallknäkt eller beridare heter det rättare sagt. Och då red vi ut här och red ner på stranden. Och det var ju underbart, för det fanns ju inte en människa där. Och Hittarp, som ju numera är, det är den närmaste byn här, var ju bara några fiskstugor. Och Domsten var ju lika så, det var ingenting, utan man kunde ju galoppera hela vägen. Det var underbart, härligt. Och så kom vi tillbaka då till frukosten som var klockan 9. Och min pappa kom alltid ner 15:45. Ja, han gjorde alltid det, eller 10:50 eller något sånt där. Men då skulle vi ju helst vara där i förväg. Men det var inte så hemskt noga, det var det faktiskt.
Och sen?
Jo, sen så, då, sen efter den så tror jag i allmänhet ofta gav mig nog ner till Hommarsaksvillan, till min bästa vän då, som heter Nils Fredrik Rudebeck. Och så lekte vi där nere, eller också så lekte, det finns ju ganska mycket utrymme på Sofiero, så det fanns ju ett obegränsat antal ställen som man kunde gömma sig och spela, leka kolla gömma och göra allt vad barn nu gjorde. Ja, sen så var det då baddags. Det var ungefär, det var 4:30 till 5:30. Och det utnyttjade man ju varje dag om man kunde, alltså om det inte var för kallt. Och så var det te då 4:30 till 5:15, och så var det krocket. Och så var det middag då 7:30. Och den kunde ibland vara påfrestande, därför att ibland var det, min pappa hade satt lite länge till bords med vissa av sina vänner, därför han var inte så intresserad att lyssna. Och då fick vi faktiskt lov att sitta kvar. Det tyckte vi det var lite långsamt. Men det var inte mycket tvång.
Hur mycket umgicks barnen tillsammans? Det var stor åldersskillnad. Ja,
det var ju så stor åldersskillnad. Mina äldsta bröder och jag, det var ju mellan 9 och 10 år, så vi omgicks ju inte mycket alls egentligen. Alltså. För att när de började på Lundsberg, vilket jag inte kommer ihåg vilket år det var, men det började ha varit 1920 och sådär, det var jag ju alltså 4 år. Och men jag var, jag åkte däremot motor, min bror Bertil hade jag rätt mycket, därför att han, jag fick åka bak på hans motorcykel, och det tyckte jag var vansinnigt spännande. Utom en enda gång, och det var, då var jag inte särskilt gammal, och han inte heller naturligtvis. Men vi skulle åka ner till T-platsen, och det var halt. Och han körde över kanten ner och jag kom, ramlade ner och slog mig. Men det var inte det att jag blev rädd, men jag blev så himla arg på honom. Jag kan fortfarande komma ihåg från honom. Han kunde vara så klumpig.
Det låter ju närmast livsfarligt.
Ja, nej, det är så långt var det inte att åka. Och inte gick det väl så fort heller. Så. När man häpnar, när man tänker efter, alltså, hur lite medveten vår pappa var om faror med motorcykel och bil och sånt där. Men han körde ju inte själv.
Idag kan man säga att slottet på Sofiero består av tre helt vitt skilda delar. Det är nedervåningen, den är restaurang, den är helt ombyggd. De kungliga detaljerna fanns inte när kungafamiljen bodde där. Mellanvåningen är restaurerad och omgjord till ett slags museum. Där vill man visa miljöerna både från Oscar den andres tid och Gustav den sjätte Adolfs. Övervåningen har man inte gjort något åt. Den är förfallen, men den är sig lik.
Ja, om jag får gissa så var det nog sista gången 1938 eller 1939, så det är ju ganska länge sedan. Men det ser precis likadant ut.
Det gör det?
Ja, det gör det faktiskt.
Vad var det här för rum?
Ja, om jag nu erinnar mig rätt, vilket jag hoppas jag gör, så var det adjutantens rum. Och i adjutantens eller bland hans uppgifter var att han skulle hissa och fira flaggan när, framförallt när främmande örlogsfartyg åkte förbi här. Då hälsade de ofta genom att heter det hala flaggan, va?
Ja, fråga inte mig, jag är ingen.
Och det måste ju någon rusa upp här och svara. Det var mycket oartigt att inte göra det.
Det måste ju vara en hel dygnssysselsättning.
Nej, det var inte. Nej, så ofta vi gick inte krigsfartyg, men det var ju väldigt livlig trafik här egentligen.
När vi står i, vad ska vi säga, personalens bostäder, hur mycket betyder personalen på Sofiero för greven?
Ja, det är klart att det betyder ju väldigt mycket. Och därför att, dels för att de passade upp oss, och vi hade ju när jag blev lite äldre så avdelades en lakej som skulle passa upp min bror Bertil och mig. Och han hette förresten Hallgren, och vi var mycket förtjusta i honom. Och han brukade långt fram senare i livet, så tog han hand om oss och försvarade oss. Och då och då han berättade lite nödlögner för min pappa om hur lax vi hade kommit hem och sånt där. Sen var det dels var det polisen Börjesson, men han bodde ju inte här. Men hästskötare, men de kallades för beridare på den tiden. Och det var två stycken, det var en som hette Holm som var äldst, och så var det en som hette Pettersson. Och eftersom jag red varje morgon så blir man ju ganska beroende av dem naturligtvis. De höll ju på mig i den mån jag inte kunde klara mig själv och sånt där. Ja.
Betydde personalen mer än far och styrmor känslomässigt?
Nej, det kan jag inte säga. Men jag kan kanske säga det att hovfröken, som ju inte, jag inte kallar för personal, men det är klart att hon var ju också anställd där. Hon bodde ju jämt här alltså. Och det var alltid samma. Jag minns några stora tider. Hon hette förresten Stina Reuterswärd, jag kommer alltid ihåg henne. Och till henne brukade jag gå när jag hade bekymmer alltså. Jag gick inte så gärna till min pappa och inte till min styrmor. Utan då fick hon ta emot sådär sorger och bekymmer som barn eller ungdomar kan ha. Mm. Första förälskelsen och sådana där saker.
Får jag ställa en nästan påflugen fråga? Ja. Varför gick inte greven till far?
Ja, men det gjorde man nog inte på den tiden. Jag menar, bara som ett exempel naturligtvis, man skulle ju aldrig fallit med in att kalla honom för du naturligtvis, någonsin. Utan det var ju alltid far hit och far dit. Och Aunt Louise hit och dit och så vidare. Nej, men han inbjöd kanske inte till sån här förtroenden. Han var ju väldigt snäll mot oss alltid, och det var det värsta som kunde hända oss när vi hade blivit relativt illa åt det. Det gjorde vi ju allihopa några gånger i alla fall. Och då var det att man skulle, då sa han att nu ska vi ha a serious talk, ett mycket allvarligt samtalsämne. Och det var nästan det värsta som kunde hända. Och det är klart, det tog ju mycket mer än om man hade fått nörfil.
Agades aldrig prinsar?
Ja, inte gjorde jag det i alla fall.
Beroende på snällhet eller att det inte förekom?
Tror jag. Det tror det beror på snällhet. Jag har faktiskt aldrig frågat mina bröder. Men det kanske det kan passa på att göra.
Vi fortsätter.
Det här var det stora lekrummet för oss alla barn, men då framförallt. Då i slutet var för mig naturligtvis, eftersom jag var yngst. Och jag bodde i det tornrummet där.
Det här?
Ja. Här är det.
Åh!
Ja, det var ganska förtjusande.
Ja, det är bedårande.
Ja. Och här är ju en härlig utsikt över sundet. Då var jag liten, alltså. Jag bodde väl här, skulle jag gissa, någonstans mellan 1920 till 1930 eller något sånt där. Kanske. Knappt. Men det här är jag mycket starkt minnet av, därför att om jag öppnade fönstren här, det kan jag fortfarande komma ihåg, så kunde jag höra den här ljudbojen som är utanför en by som ligger här som heter Domsten. När vissa vindar blåste, då hörde man den där bojen och tänkte, den kan jag för mitt inre fortfarande höra.
Är det några, vad ska vi säga, den här känslan av att komma tillbaka till sin barndomsmiljö? Ibland kan du lämna en likgiltig, men ibland kan man ju faktiskt känna det i magen.
Ja, jo, ibland gör jag det. Så nu när jag plötsligt kom in här så kände jag, det såg ju inte alls ut så här. Det var ju vitmenat och sängen stod där, vad jag kommer ihåg. Och sedermera så blev det två badrum här bredvid. Det fanns inte för i början, alltså.
Var det en lycklig barndom här?
Oerhört lycklig. Oerhört lycklig. Det var ju alltså, när man klev av tåget i Helsingborg, då slog frihetens timma. Vi störtade ut där på plan och lekte ju som yra höns, höll jag på att säga. Men vi tyckte det var underbart. För det var ju lite stelt i Stockholm, det måste man ju ärligt säga.
Fanns det några böcker här?
Ja, då. Mycket böcker. Ja, det fanns dels inne i barnkammaren. Men sen var hela salongen, inte salongen, men entrén när man kommer in. Den öppna spisen där vi nästan alltid satt på dagarna. Det var bokhyllor runt det hela.
Vad läste greven som liten?
Jag läste såna här äventyrsböcker. Och så läste jag naturligtvis Anders familjejournal. Det får man väl knappa nästan i reklamen. Och då kunde jag inte vänta på den kom nu. Vilken dag den veckan det var, det kom jag nu inte längre ihåg. Men då kom postiljonen, alltså brevbäraren. Han hette förresten Öberg, för det var samma. Under så lång tid jag kan komma ihåg. Han cyklade två gånger från centralpostkontoret upp på den där Tinkarsbacke som är ganska brant och så fram hit. Och jag brukade springa ut och möta honom den dagen då Anders familjejournal, för jag skulle läsa om Willy i djungeln. Ja, så min smak var väl inte särskilt avancerad.
Vad är det här för rum?
Här bodde jag som barn. Det vill säga bara de där två fönstren. Här var en vägg emellan. Och så var en dörr in till min bror Gustav Aron som bodde i nästa rum. Det är ganska märkligt. Det känns mycket konstigt. Och sen emellan så var det ett badrum här som man tydligen tagit bort. Men här bodde jag hela min ungdom.
Hur var rummet möblerat?
Sängen stod här, det kommer jag ihåg. Och så var ett skrivbord där borta. Sen var det inte mycket mer.
Några böcker?
Ja, det kommer jag ihåg. Jo, det var det nog säkert också. Men här skrev man kärleksbrev till sina kvinnliga vänner.
Mm. Var det ett bra ställe, sovrummet?
Ja, jag trivdes mycket bra här. Det var en underbar utsikt över hela gräsmattan där. Det var väldigt vackert. Och på morgonen hörde man alltid ljudet när de krattade grusgången hela vägen runt. Det blev väckt då. Man hade öppet fönster så hörde man hur det gick runt och krattade ända morgon. Det här är Sanja i alla fall, det ser jag.
Varför kallades hon Sanja, Ingrid?
Det är aldrig lustigt. Det är ju bara vi bröder som gör det. Prinsessan. Sessan och Susanne.
Åh! Oh.
Det är sån där, det var ju för komplicerat. Vi kallade varandra inte för du, inte för vi växte upp. Ja, det är inte klokt, men det var så.
Vad sa ni till varandra?
Jag sa Sanja och jag sa Nappe och till min bror Bertil alltså.
Och vad hette greven?
Ja, Putte, för jag var yngst.
Åh! Oh.
Det är lustigt.
De fem barnen växte upp, flyttade hemifrån, men besöken på Sofiero fortsatte. Och släktmötena föryngrades genom barnbarn och barnbarns barn. Även om drottning Louise och Gustav den VI Adolf aldrig fick några egna gemensamma barn. Sofiero var ett privat landställe. Men officiella besök gick inte alltid att undvika, den amerikanska presidenten Eisenhower. Och det hölls till och med konselj på Sofiero ibland. Finansminister Gunnar Sträng bland blommorna.
Den är så frisk. Ja, den här har nu blommat mycket rikt en gång, alltså för ungefär en månad sedan.
Om kronprinsessan Margareta var konstnären i trädgården så var Gustav den VI Adolf vetenskapsmannen. Han katalogiserade och förde bok över alla de 300 rhododendronarterna. Ja, ibland över varje planta.
Ja, det är en bra. Jag tycker jag vill ha en annan färg kanske nästa år. Jag har skrivit upp en här i min bok som jag tror skulle passa bra på det här.
Är det någon vi har på Blomsterlandet?
Ja, vi har den där på Blomsterlandet.
Ja, ja, just det. Ja, och hör till de låga.
Det kan vi ju komma överens om sen.
Ja, jag smakar.
Hur mycket fick du bestämma om trädgården här och hur mycket bestämde Gustav den VI Adolf?
Ja, egentligen så bestämde han ju allt. Han var ju chef. Och han var ju skicklig. Han kunde allt. Det är svårt att ha en sån där förbaskat kunnig chef. Han kunde ju allt. Men samtidigt var det bra. Till exempel om någonting har misslyckats. Eller någonting man beklagar sig. Ja, så han lade en sån där. Det är ju så i det yrket. Han var yrkesman. Så vi jobbade liksom, han jobbade med i trädgården, bokförde mycket. Alla rhododendron av klass, de bokfördes. Och det gick vi igenom, buske för buske. Jag gick i buskarna och kröp och sa om de har blomma och hur de utvecklas. Och kungen skrev. Och sen förde jag mina anteckningar, hans sina, så jämförde vi. Så det är ordentligt gjort.
Det måste ju ha tagit en enorm tid.
Ja, det var inga korta arbetsdagar precis. Vi kunde hålla på till framåt 7 på kvällarna. Ibland kom drottning Louise och sa åt kungen att du skulle tänka på att trädgårdsmästaren också ska vara ledig någon gång och så vidare. Men det var roligt.
Var det verkligen det?
Ja.
Varför det?
Ja, rhododendron är så intressanta. Det är en intressant växt. Och jag kunde ingenting om rhododendron när jag kom hit. Så det var kungen liksom som lärde mig från början.
Hur mycket av kronprinsessan Margaretas intentioner fanns kvar när du började?
Ja, hon var ju, de ritade ju det här. Och de hade försökt visst med en arkitekt en gång i världen. Men de ritningarna kastade dem. Och sen ritade de. Så jag har sett olika slags, ja, vad ska man säga, etapper. De försökte och så. Sen kom det här så att. Men det har gjorts om sen dess förstås utav kungen då. Men i stort sett så är det väl en stor del. Men däremot rhododendron och så vidare. Det är ju en senare sak. De planterade några nedanför slottet. Omkring 1910-1912 berättade kungen. Men sen allt som är rhododendron, det har kungen skapat.
Det fanns inte en enda rhododendron här när han kom alltså?
Nej, absolut inte.
Bakom oss är din gamla tjänstebostad.
Ja.
Hur var det att bo mitt i arbetet?
Ja, jobbigt. Men bra. Det var att kungen var ju här 3 månader. Och sen brukar jag säga, sen är kung själv. Ja, det var ju ett jobb under ansvar att, och sen ringde kungen och frågade hur det var. Han kunde ju det här. Och vi hade ju namn och nummer på allting. Som jag sa att den och den rhododendron blommade nu på våren. Och det är underbart, så han tänkte om jag finge se det och så vidare. Han visste precis vad allting stod.
Varje år var förberedelserna inför kungafamiljens inkomst i Helsingborg stora. Hela huset städades, allt sattes i ordning.
Har du rörelseskriften?
Ja, Ers Majestät, det är 13 stycken idag.
Ja, då på med den.
Ers Majestät.
Och så var vardagslivet på Sofiero igång.
Vi skrev på morgonen, skrev vi i en bok då vad det skulle vara till lunch och då skulle vara till middag då. Och så var det något då som kungen ville ändra på, så kom jag ner då. Och så. Och när det skulle vara gäster, då ville kungen liksom vara med själv och höra.
Lagade han fettuccine även på Sofiero?
Det var här han gjorde det, ja. Oh ja, så rörde vi ihop den här smeten, degen, och sen kablade vi ut det och så hängde vi det på kork som där står i det. Och sen så när vi hade kokat det så kom kungen ner då, så står vi där och så har vi en sån här stor kopparpanna hög. Så höll kungen där med smör och ost och grädde och då smaksätter det. Så jag var på en intervju i skolan, så skrev barnen, så kom kungen ner i köket och hjälpte Elsa och smaksätta spaghetti i en stycke, skrev de. De kunde ju inte veta vad fettuccini var. Jag sa att vi gjorde en sån där pasta, heter det ju man gör. Jo, och det var, ja, jag säger det, så fina och enkla som kungen och drottningen var. De var så rara så. Kungen och drottningen gick förbi där hemma varje dag och de gick ner mot hittar på. Ja, de gick precis som vi går. Men det går ju inte nu.
Nej, det gör inte.
De var ju så fria. Och när han kom till Helsingborg då, så många där var nere vid stationen när tåget kom. Ja, det var massor med människor. Roligt var det ju.
Var det blå vagnar?
Ja, det var blå vagnarna. Sen stod de där på stationen hela sommaren. Ja, tänkte inte tåget kom med. Nu liknar inte Helsingborg någonting ju.
Minnet av kungafamiljens liv på Sofiero är fortfarande starkt. Och kvar, ja kvar finns alla kung Gustav den VI Adolfs anteckningar om de olika växterna. Kvar finns också slottet och trädgården. Trädgården hölls öppen för allmänheten under hela 1900-talet. Även när kungafamiljen bodde där så var man välkommen mellan 1 och 2. Då åt kungafamiljen lunch. Och trädgården lever fortfarande. Både den och slottet lever till minne av det som påbörjades 1905.
Men det är underligt att vara tillbaka här. Konstigt. Små år sedan.
Är det ett sorgligt minne eller är det ett glatt minne?
Nej, minnena är ju mycket, mycket rosafärgade, måste jag säga. Det är väl nostalgiskt naturligtvis. Men det är ju inte så konstigt att man kommer till ett ställe som man varit så mycket på. Känns alltid lite egendomligt. Och tjusigt. Jag hade hoppats få se rhododendrona utsprungna, men det är lite för tidigt tyvärr.
Ja, det har varit en kall vår.
Ja, jag vet det.
Hur ofta åkte ni över till Danmark?
Inte särskilt ofta. Men vad vi alltid gjorde på sommaren, det var att åka till flickorna Lundgrens konditori.
Ja, så
ligger,
det var så?
Ligger borta vid skäret, om du ligger, du vet var det ligger.
Ja.
Och min far var mycket förtjust i kakor. Och de hade världens bästa kakor.
Thank you.
Den 24 juli 1996. Drottning Silvia deltar i barnporrdebatten.
Till Stockholm då. Och det är en otrolig initiativ. Så det ska vi bara starta över. Och vi vill ju. Eller hur? Det är bara vi måste hitta en väg att lösa de här knytena.
Kan det här leda till att till och med den här verksamheten ökar, att Sverige har en sån liberal inställning än så länge? Det vill säga att om man inte fick lov att inneha de här, så skulle det ju inte finnas riktig avsättningsmöjlighet, och det skulle finnas mindre intresse av att producera också.
Jag tror att det finns ett samband med detta. Många länder har ju ändrat. Har haft möjlighet, kanske lättare, att ändra den här lagen. Och förbjudit innehav av barnpornografi. Men det är inte bara den punkten som man ska lösa. Det är ju på alla sektorer, på en bred linje måste vi alla gå emot det. Varje dag som man förlorar man ett barn. Och man vet också att det barnet som har blivit utnyttjat just nu när vi har det här intervjuet sannolikt kommer att bli pedofil också.
Det är ju en hel del svenska män som också reser utomlands, till Thailand eller Filippinerna, också nu till gamla Östeuropa eller de gamla delarna utav Warszawapaktsländerna och utnyttjar små barn. Det där skapar ju också naturligtvis ett dåligt rykte för svenska män.
Tyvärr. Och då finns ju den där berömda situationen med 66-åring som han fortfarande heter, som hade åkt till Thailand. Han blev tagit i flagranti där. Och sen kom han tillbaka. Han blev straffad då också i Sverige. Samtidigt som man har, för att ta den här rättegången, har man tagit barnet också till Sverige. Man har skyddat 66-åring. Hans ansikte, hans namn. Men lilla pojken som var 14 år, han var full ytter. Men full namn och hela ansikte. Och det är också en fråga som man kan ställa sig, hybertis i massmedia ibland. Offret har presenterats på en bricka. Eller hur? Sen tycker jag det är bra att det är en person som kommer hem igen. Att han inte kan behålla sitt ansikte, sin skenansikte här. Och vara den gode lärare eller fritidslärare eller ja, vilket yrke han nu har, eller advokat. Utan ja, han kan föra sitt helt normala liv.
Man borde visa upp bild på personen och namn så man vet vem det är.
Och det tror jag skulle också vara en stor hjälp i det här.
De här länderna som vi talar om, just Thailand och Filippinerna och även Östeuropa, de östeuropeiska länderna, som har då ett stort problem med att de har en sämre ekonomi än vi. Många barn far illa utav ekonomiska skäl också. Och familjerna kanske då, de tycker kanske inte okej, men på något sätt hamnar deras barn i den här hanteringen. Hur ska vi kunna hjälpa till att förändra också på plats? Finns det några möjligheter för ett land som Sverige?
Ja, det finns ju flera länder som försöker att arbeta där. Det finns en irländsk missionär till exempel som har gjort oerhört mycket och försöker att hjälpa. Men jag tror om vi här i Sverige förstår vad det innebär, då kanske det kommer inte bli sådana organiserade resor. Det finns ju charterresor till de länderna. Charterresor för att utnyttja barn. Det är inte klokt. Det är en absurd, en dekadens utan lika egentligen. Så om man redan här hemma slutar med detta, förstår vad det innebär, bekämpar detta, så behöver, jag menar, det finns ju i andra länder också det problemet. Australien har många problem med pedofiler och Tyskland också. Vi är inte ensamma med det, men man måste ju börja någonstans och då börjar vi bäst hemma själv.
Men vad kommer det sig att vi har fått den här situationen? Är det en ny situation med pedofiler eller är det bara att vi talar om det på ett annorlunda sätt? Eller?
Ja, jag tror det är många faktorer som spelar in. Tyvärr är ju AIDS en stor faktor antagligen. Att man går ner och ner i ålder för att inte bli smittad. Och så det är flera faktorer som spelar in.
Är det ett samhällsklimat också möjligen i Västeuropa?
Ja, säkert. Kriminaliteten, situation, de svåra situationer i Östeuropa till exempel, Rumänien, man vet att det finns många rumänska barn i Tyskland som blir utnyttjade. Och ja, det är en våg av dekadens egentligen som tyvärr går igenom västvärlden.
Och vi vet också att många barn dör i den här hanteringen, de blir dödade utav de som spelar in filmerna och de som utnyttjar dem.
Nej, jag vet inte om ni hörde en intervju i tv som det visades då bara det var ett svart bild. Man såg ingenting, man hörde bara rösterna. Och man hade spelat in ett samtal. Och en man sa då, ja, vad vill du ha? Och då säger den andra, ja, jag vill en flicka, hon ska vara mellan 10 och 12 år. Ja, det är inget problem. Och då säger den andra, vad ska jag göra med kroppen då? Och då säger han, I take care of it. Jag tar hand om detta. Så det var ett samtal som man hade bandat i USA. Och det måste jag säga var så upprörande och så jag grät nästan. Jag tyckte det var så fruktansvärt. Då kan man tänka på det, att det är varje dag, nu när vi sitter här, då sker sånt.
Den nya tekniken har också gett möjlighet med internet att föra ut barn till olika som bara kan knappa och surfa på nätet och plocka ut småbarn.
Ja, och det är ett stort hål, alltså det vet vi ju inte så mycket om. Vi vet inte hur man ska hantera detta. Det är internet är säkert utmärkt. Det är bara att man använder det på ett fruktansvärt sätt. Och det är också någonting som våra stora jurister skulle behöva gå igenom och tänka efter. Hur kan vi hantera detta? Videofilmerna också. Alla de våldsfilmer. Hur ska vi hantera detta?
Men just detta att vi är ett liberalt land med stora fri- och rättigheter utnyttjas ju hela tiden av de som inte som vill samhället ont.
Ja, det blev ju uppenbart då när, jag tror det var Huddinge här, då hade man beslagtagit några barnpornografiska filmer. Och men det var ju så absurt också att det blev plötsligt offentligt. De filmerna som man beslagtade, och då kunde man beställa dem helt enkelt mot en avgift, vad vet jag, 500 kronor eller vad det var. Och då fick polisen lämna ut dem. Så den absurditet som är otrolig, det har man ändrat, tack och lov. Men det visar verkligen att man måste anpassa de lagarna till den situation som uppstår. Samhället utvecklar sig, situationerna utvecklar sig, lagarna måste anpassa sig, det är det. Och det hoppas jag verkligen att man gör.
Samhället utvecklar sig, sa drottningen, lagarna måste ändras, Lotta Insulander Lind, advokat. Vad säger du när du ser drottningen?
Det är många tankar och framförallt känslor som rusar förbi när man ser hennes djupa engagemang och också tycker jag civilkurage att gå ut och säga det här, ta det här ställningstagandet.
För det är inte så opportunt att ta det trots allt i juristkretsar framförallt och nej, även sådana alltså, som sysslar med tryckfrihetsfrågor.
Nej, det finns ju flera synpunkter på det här. Alltså den här frågan tror jag engagerar många och jag tror att om det ens finns någon, ytterst få, som inte känner djup avsky för det här. Så att frågan som sådan är ju verkligen behjärtansvärd och någonting som vi bör göra någonting åt.
Dagen efter.
Igår sände Sveriges Television en intervju med drottning Silvia där hon i ovanligt skarpa ordalag kritiserar politiker och jurister för att inte agera tillräckligt handlingskraftigt i frågan. Kritiken är orättvis, säger nu Ingegärd Westlander som är ordförande i barnpornografiutredningen.
Den här utredningen satte igång sitt arbete våren 95 och enligt min mening har den arbetat väldigt ambitiöst och redan kommit till viktiga resultat.
När utredningen begärde längre tid, fanns det ingen tanke på att man borde vara klar till den här världskongressen mot sexuellt utnyttjande?
Ja, i våra ursprungliga direktiv som är skrivna då i november 94 så står det att vi skulle vara klara halvårsskiftet 96. Och det har hela tiden varit vår ambition att vara det, så vi har kämpat mot det målet hela tiden. Men sen visade det sig i våras att vi hann inte bli klara, vilket vi tyckte var väldigt tråkigt. Och vi fick begära förlängd tid då.
Att drottning Silvia också gått ut i debatten här om lagstiftning mot barnporr, var det fel tycker du eller?
Jag anser att alla som vill delta i en debatt ska få göra det.
Kommer Silvias kritik att skynda på utredningen?